Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Men hallå där allesammans och välkomna till ett nytt avsnitt av Nyhetsveckan idag med nummer 127. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig har jag som vanligt min kära kollega och vän Maria Zelander.
God dag alla. Välkomna tillbaka och ni som är nya, välkomna in till mig och Ingrid.
Ja, vi tycker det är väldigt trevligt. Vi har haft bra tittarsiffror nu den senaste tiden och vi hoppas att det håller i sig. Ja, Nyhetsvecka 127 har då rubriken Korkade blondiner. Och på Daniels fina bild så ser ni ju liksom själva, vad ska man säga, arketypen för korkad blondin, nämligen Jonna Sima på Aftonbladet, en av alla dessa feminister som älskar utländska våldsverkare.
Ja, hon debatterade, är väl lite svårt att kalla det, mot Hanif Bali. De var i alla fall i tv-studion i TV4 igår var det väl. Och vi ska visa ett klipp därifrån och liksom försöka, ja, ni måste ju förstå att det här med korkade blondiner är lite skämtsamt från Ingrids och min sida. Vi är ju själva blonda båda två, men hon är precis som du säger, själva sinnebilden för dum brud som bara, vi ska förklara hur vi menar när vi kommer dit.
Ja. Vi ska också prata om att Åkesson sviker. Och det handlar om vaccinet och vi kommer tillbaka till vad det handlar om. Och dagens stora grej, veckans stora grej som vi kallar folket mot Wall Street. Och det är ju den här historien med GameStop och hur små spararna såg till att de här stora Wall Street-killarna förlorade miljarder. Men nu har fått en fet käftsmäll.
Ja, det är verkligen en spännande grej, hela den historien. Vi ska förklara vad det är som har hänt lite senare för er som inte är uppdaterade. Men det är ju alltid roligt när underdoggen liksom slår till mot, och allra helst de här otroligt äckliga människorna som härjar på Wall Street. Varje gång de får en käftsmäll så tror jag, det är intressant med den historien är att det har lite förenat människor från både höger och vänster att yes.
Ja, den har många ingredienser den här historien. Men först ska vi berätta att vi har några platinasponsorer den här veckan. Göran, vår fina diktare, han skriver Mogges lögner tröttar, därför Ingrid och Maria jag stöttar. Tack Göran. Annette S skriver kram, Tompa skriver gåva och gammelmormor, vår kära gammelmormor, hon skriver inte så ofta man hör något positivt om Sverige nu för tiden. Nej, det är ju sant, men det finns inte så mycket positivt att säga om Sverige nu för tiden. Så att, det är väl så.
Det är tråkigt, vi försöker ju lyfta upp positiva nyheter när vi lyckas hitta dem, men det är tyvärr mest elände.
Sen så har jag ju skrivit här, någon som har skrivit tråkigt men sant, men jag har glömt skriva namnet på den. Så att vem du är nu som har skrivit så du kommer upp i remsan sen. Jag förstår inte vad som har hänt här. Henrik S skriver, where we go one, we go all. Skickat en jättefin slant. Samma fina slant har Dag skickat. Han skriver för yttrandefriheten. Sen har vi våra härliga månadsgivare, makarna B. Och det tog ända till sent igår kväll innan Sivert skickade någonting. Jag blev riktigt ihåg och tänkte, Sivert älskar inte oss längre.
Vad har vi nu gjort?
Nej, men då fick vi en fin slant och så skriver han right side. Ja. Det är inte skånska, Sivert, kan jag meddela. Men vi ser fram emot att du fortsätter dina skånska
hälsningar.
Du säger. Ja, hälsningar. Och så har vi två trogna månadsgivare, Niklas och Magnus. Och vi tackar er alla från djupet av vårt hjärta och även alla er andra som har skickat lite mindre belopp till vårt Sverigeräddande, världsräddande, opinionsbildande arbete.
Våra huvuden har svällt så att vi nu tror att vi ska rädda hela världen. Vi vill ju påminna.
Det är svårt när man pratar svenska, ska man då säga. Ja.
Ja. Vi vill påminna om att bokutlottningen såklart fortgår bland de som blir månadsgivare på minst 100 kronor. Ingrid håller upp böckerna här för er som tittar. Det är boken Priset, en antologi, och så är det Ingrids Från Sverige till Absurdistan. Vi har 6 stycken böcker att låta ut bland er som blir månadsgivare på minst 100 kronor. Så bli det, passa på, slå till.
Vi kör en vecka till, va, på detta. Och så
det gör vi. Ja, men det gör vi. Så gå in på ingridomaria.se. Där finns donorboxen. Där man kan bli månadsgivare. Där finns även Swish och bankgiro.
Ja. Du, vi ska börja idag med en rättelse. Jag sa för någon vecka sedan att när vi pratade om det här med Trump och valet och hur skulle det gå och allt det där, att det påstods från olika håll att det fanns en massa kinesiska soldater både i Kanada och i Mexiko. Och alltså, Kanada har ju utbildat kinesiska soldater. Det är någonting väldigt skumt som har pågått där. Men nu hörde fåglarna av sig och sa nej, det stämmer inte. De enda kinesiska soldater som finns i Kanada, de är på ambassaden. Och detsamma gäller Mexiko. Men det pågår en massa olika psyops där man skickar ut falsk information. Och det kan finnas vissa inom CIA och Pentagon som gör det medvetet för inför ett eventuellt krig med Kina. Så att jag tar tillbaka det. Jag sa aldrig att det var så. Jag sa att det förekommer information om att det skulle vara så. Men rätt ska vara rätt, och det finns, som jag nu förstår, inga bevis för att det finns några kinesiska soldater i Mexiko eller Kina.
Okej, då är vi på det klara med det. Du, jag ska bara säga, Ingrid, att du sitter lite långt ner idag. Alltså, du har lite mycket space ovanför huvudet. Som du... Tillbaks lite igen.
Ja, det går ju inte.
Du, din knäppa mack. Där, perfekt.
Okej.
Okay. Ja, det var bättre. Jag vill se din haka ju. Att du ska vara avsågad. Du, vi vill ju bara helt snabbt riva av lite mer propaganda för D-vitamin, eller hur?
Ja, det vill vi. Vår gode vän Johan Wadenbeck, som ju är teknologidoktor och jobbar just inom läkemedelsindustrin. Han har skrivit en väldigt intressant artikel om varför D-vitamin är så viktigt. Och jag tycker att ni ska läsa den allihop. Därför att grejen är ju den att istället för att utsätta sig för nya vacciner, som faktiskt inte egentligen är vacciner, för vaccin är ju det att man tar en bit av sjukdomen och gör den svagare och stoppar in den i människan. Men det här är ju något helt annat, det här mRNA, att man skickar in signaler till cellerna. Du får aldrig sjukdomen, men du skickar in en signal så att cellerna ska börja producera motgift mot detta. Ingen vet vad det kommer att leda till, men D-vitamin, det har vi naturligt i kroppen och vi kan få det i oss via mat, men det är svårt att få hela det man behöver via maten. Sol är jättebra, men vi som bor i solfattiga Norden, vi behöver även vi med vit hud. Det är ännu värre för de med svart hud som bor här.
Ja.
Men vi alla behöver tillskott av D-vitamin, och om vi ser till att pumpa upp, och då är det så, glöm vad som står på de där burkarna från apoteket. Där står det 20 mikrogram. Jag sa att någon läkarkompis till mig sa 75 mikrogram per dag. Och Johan säger att nej, vi ska upp i ännu mer. Mm. Och framför allt därför att vi har låga nivåer nu på vintern, så måste man boosta, så att under ett par veckor måste man ta en massa D-vitamin för att få upp sitt immunförsvar. Och det är billigt, enkelt, ofarligt, och det kommer att göra om du smittas av covid, av coronaviruset så får du kanske inte, alltså du kanske inte blir sjuk överhuvudtaget. Om du blir sjuk så får du en mycket mildare variant. All forskning tyder på detta. Och han skriver ju också det att många länder har sagt så här, att vi väntar inte på några studier på detta. Vi vet ju att D-vitamin är bra för immunförsvaret. Så pumpa in D-vitamin i folk. Mm. Men inte här. Inte i Sverige naturligtvis. För det, nej. Skriver tidningarna något om detta så är det att man kan överdosera D-vitamin. Och det är nästan omöjligt. Men det skrämmer de folk med.
Mm. Ja. Sverige är ju som vanligt sist på alla bollar och det ska vara både livrem och hängslor och allting innan man och jag tog upp det här med D-vitamin för vad var det, 1-2 månader sedan redan när någon läkare framträdde hos Malou som har forskat på detta i många år så menade på att alltså problemet är att anledningen att det inte finns fler peer-reviewed studies och så, det är att tidigare har man mest forskat på hur D-vitamin påverkar skelettet och sådana saker. Man har inte forskat så mycket på just immun försvarsaspekten. Men när man nu har börjat göra det så ser man väldigt klart och tydligt att det har stor betydelse. Och det är ju också en väldigt, där får man ju en väldigt logisk förklaring till att mörkhyade mena personer drabbas så mycket hårdare i Sverige men inte i Afrika till exempel.
Precis så. Vi ska prata lite mer om vaccinerna som egentligen inte är några vacciner. Merck, ett av de här stora läkemedelsbolagen, har nu stoppat sina försök att få fram ett vaccin och konstaterar att det är bättre att bli smittad och genomleva sjukdomen för då får man ett mycket bättre immunförsvar än man någonsin kan få med de här så kallade vaccinerna. Det är intressant, det är väldigt intressant. Vi har nu, skriver Fria Tider, 43 döda i Sverige av vaccin. Och då kan man säga, aha, 43 döda, men det är ju över 11 000 som har dött av sjukdomen. Mm, det är sant. Men vi har precis börjat vaccinera. Och som sagt, som vi har sagt hela tiden, det är långtidseffekterna som är de väldigt obehagliga med de här vaccinerna. När du stoppar in någonting i dina celler, i ditt DNA, vad kommer att hända om 5 år, 10 år, 20 år?
Ja, det är ju det vi inte vet. Jag har ju sagt det innan att jag har aldrig trott att folk skulle sådär falla döda ner i drivor så fort man tagit vaccinet. Utan det är precis som du säger, långtidseffekterna som man är orolig för. Och man kan ju tänka sig då att eftersom det är extremt skröpliga människor som har vaccinerats i initialfasen så är det många av de här 43 hade. Alltså vi vet inte om de hade dött ändå, det hade de kanske.
Det vet vi ju inte, men jag såg faktiskt en video, jag såg inte hela för att den var för lång. Det var en svart amerikansk undersköterska på ett vårdboende för gamla personer. Och han berättade då om hur mycket han tyckte om de här, hur mycket han liksom gillade dem och kände dem och allt sådär. Och han sa på deras hem hade bara 5 personer varit smittade överhuvudtaget och 0 döda. Men nu så de hade börjat vaccinera och han satt och grät i rutan. Jag är kristen, jag kan inte hålla in med detta. Jag kommer antagligen att bli av med jobbet men de dör som flugor nu. Han var helt förtvivlad.
Det är alltid vanskligt att ge läkemedel ju. Speciellt oprövade sådana till människor som har en massa underliggande sjukdomar och även väldigt gamla personer.
Det är dåligt immunförsvar.
Ja,
så ingen ger dem D-vitaminer.
Visst, absolut. Mm. Men nu kommer vi ju till det här med Åkessons svek. Du är mycket upprörd, vet jag.
Ja, det är jag faktiskt. För att igår så hade Expressen en intressant artikel. De hade då gjort en undersökning, SIFO hade då gjort en undersökning åt dem och frågat folk, svenskar, om de tänker vaccinera sig. Och totalt sett så är det 83% av alla vuxna svenskar som säger att de tänker vaccinera sig mot covid-19. Men SD-väljarna av VEK, för där var det nämligen 4 av 10 som var mot eller tveksamma. Och jag tyckte det var en sån positiv nyhet. Och det bara bekräftar ju att människor som inte röstar på sjuklövern, som inte är hjärntvättade, där är det fler som är misstänksamma mot myndigheter, inte bara köper vad medierna skriver utan tänker själva och förstår att jag är en människa. Jag ska fatta mina egna beslut. Jag ska inte låta Anders Tegnell eller någon annan bestämma om jag ska vaccinera mig eller inte. Så jag tycker det var en positiv nyhet. Ja, vad händer då idag? Jo, då går Åkesson ut och säger att han vädjar till sina väljare att vaccinera sig. Och han har till och med sagt att han planerar att vaccinera sig offentligt för att påverka de egna väljarna.
Ja, jag ser det en väldigt lång och tårdrypande artikel här i Expressen. Gästledarens vädjan till de egna väljarna vaccinerar. Man ska vaccinera sig, om inte för sin egen skull så för sina medmänniskors skull och sin familjs skull. Jag har knappt träffat min mamma och min son har knappt träffat sin farmor på 7-8 månader. Och ett vaccin är enda vägen till att få göra det igen, och det gäller väldigt många, och så vidare och så vidare.
Ja, och, jag menar, det här är ju fel, Maria. Därför att vaccinet gör inte, om du har vaccinerat dig så betyder det inte att du inte kan sprida smittan. Nej. Det enda det betyder det är att när du väl blir smittad, om du blir smittad, så får du en mildare variant av sjukdomen, vilket du ännu bättre kan uppnå med D-vitamin. Mm. Så att jag tycker det är rent, alltså jag blir verkligen upprörd över att han antingen inte har satt sig in i frågan eller att han väljer att stå på etablissemangets sida för att inte hans väljare ska framstå som bråkstakar.
Jag tror att det är det handlar om. Det handlar om att till varje pris strömlinjeforma SD i etablissemangets ögon, vilket ju är en sån konstig tanke, känner jag, därför att hela deras raison d'être, ett av mina favorituttryck, alltså deras anledning till att de existerar, ja, just att de inte ska tillhöra det etablissemang som folk vänder sig emot.
Och det är ju just de människorna som har gjort, skapat SDs framgång. Ja. Människor som, ja, tänker själva, ja, som, ja, inte låter sig ledas i en fårskock utan fattar sina egna beslut, vågar alltså gå emot strömmen.
Här måste Jimmie Åkesson och SD snart bestämma sig för om de står på deras sida eller om de står på etablissemangets sida.
Ja. Det måste de.
Ja, nej, det är tråkigt att han väljer, vi hyllade ju honom i förra programmet, men det här...
Ja, men såna är vi. Det är inte så att vi bara älskar någon liksom, vad heter det, unconditional vill jag säga nu.
Ovillkorligen.
Tack ska du ha, tack. Det brukar vara du som svänger dig med anglicismer. Men nu, ja. Ja, utan det gör vi inte, utan gör Jimmy någonting bra så hyllar vi det. Gör Ebba något bra så hyllar vi det. Gör Kristersson något bra så hyllar vi det. Det är inte så att vi liksom avskyr någon eller älskar någon. Och när Jimmy gör något bra så säger vi det. Och när han gör något dåligt så säger vi det.
Vad var det Per Albin sa? Inga kälgrisar eller styrbarn.
Just det.
Nej, det har inte vi i det här programmet. Men nu kommer vi till de dumma blondinerna.
Ja, det gör vi. Och allting handlar ju om den här gangstern och även rapparen Yasin. Som jag aldrig har hört. Aldrig tänker lyssna på. Men uppenbarligen så är han väldigt populär på sådana här strömningssidor. Och just på grund av det så har han då blivit nominerad till 2 priser på P3 Guldgalan. Han är alltså tidigare dömd för grovt vapenbrott och har suttit av ett fängelsestraff. Och på nyårsafton greps han och senare häktades, misstänkt för att ha varit delaktig åtminstone i planeringen av kidnappningen av den svenska rapparen Einar.
Och då säger...
Får jag bara säga det också? Han tillhör alltså det här gänget Shottaz som har ett stort antal mord på sina samveten. Och då har det utbrott en debatt. Ska man verkligen ge en sån person pris? Ska han överhuvudtaget få vara nominerad? Vi vet ju hur det gick för, vad heter han, rektorn? Rektor Hamid. Han blev ju helt liksom bortraderad från SVT. Men av någon anledning så, nej, man kan inte ta bort honom.
Nej, Ja, nej men precis. Och det är väldigt, här blir det väldigt tydligt att det är skillnad på folk och folk. Mm. Nu var ju rektor Hamid också invandrare. Och
men han var nog för svensk i sina värderingar. Mm. Alltså han var för integrerad och för laglydig. De här feministerna som framförallt de här, det är alltså både praktikhäxor och yngre feminister, de gillar unga våldsverkare. Unga utländska våldsamma män.
Ja, och precis. Det finns en morbid fascination för den här gangstermiljön och även för orten. Mm. Den så kallade, alltså den här förortsmiljön, och man vet ingenting om det. Man har antagligen aldrig satt sin fot i de miljöerna och är totalt. Men liksom som idé, som tanke, så vilar det någon typ av romantiskt skimmer över hela den här miljön. Och nu tänker jag att vi ser klippet med Jonna Sima och Hanif Bali med en gång. Därför att Jonna Sima är en av dem som har drivit just den linjen att ja, men han är representant för orten och sådär. Och här blir det i debatt med Hanif, som är väldigt kritisk mot den hållningen, så blir det väldigt tydligt att hon romantiserar hela den miljön och Yasin Mahamud, som han heter, som person, för att hon inte vet vad hon pratar om.
Mm. Vi ska säga att hon är ledarskribent på Aftonbladet. Ja.
Men var ska man dra gränsen någonstans? Vem ska bestämma vilka budskap som ska få nå fram?
Det är ingen som har någonstans bestämt att vi inte ska ge pengar till vit maktband, exempelvis via statliga medel och så vidare. Men ändå sker inte det. Det finns ingen lag som förbjuder Sveriges Radio att spela det, men ändå sker inte det.
Jag tycker att det är en
självsanering någonstans.
Jättekonstig liknelse med vit maktmusik.
Varför det?
För att det är skillnad på att begå uppenbara brott som till exempel hets mot folkgrupp.
Nej, det gör inte de här banden.
En att till exempel sjunga om kriminalitet, det är inte en kriminell handling i sig.
Han är med i Tjottas, de är ju ett tvåsiffrigt antal mördade i det här
det
landet.
Det är ett jättestort problem. Jag tycker att vi som ledarskribent och politiker ska diskutera lösningarna på de problemen med gängkriminalitet och segregationen. Nej, han är också en artist som extremt många unga och äldre lyssnar på.
Han är dömd för grovt vapenbrott.
Jag,
inte, alltså.
Jag tycker att domstolarna ska avgöra om han är skyldig eller
nej,
inte.
Men domstolen har dömt honom till grovt vapenbrott.
Absolut, Hannes. Men tycker inte du att om man har sonat i straff så har man sonat i straff? Nu så står han inför rättegången igen. Då får vi se vad de dömer. Men jag tycker inte det spelar någon avgörande roll för hur man ska lyssna på hans musik. För
men tycker du det? Men vänta, om man sonat sitt straff så har man sonat. Paolo Roberto sonade sitt straff genom att betala sina böter. Det är inte som att vi tycker det är rimligt att släppa tillbaka honom till TV4 igen.
Nej, men alltså, vad vill du ha gatudomstolar?
Nej, men alltså, det är inte en gatudomstol. Det är en svensk domstol som har dömt honom till grovt vapenbrott. Ja, han är kopplad till Tjottas, en av de värsta terrorgängen som finns i förorterna. Det här är bevisat svart på vitt, och du sitter och pratar om som om det är en hypotes. Killen är superkriminell.
Är det en typ av censur då som du
förespråkar? Nej, det behöver inte vara så. Vi har ingen censur mot vit maktmusik, men ändå så ger vi inte de plattformar på svenska offentlighet.
Men jag är uppväxt på 90-talet. Då var det Ultima Thule på topplistorna och sålde platina. Jag tyckte inte om den musiken, men då lyssnade inte jag på den. Jag tror att om man inte gillar den här musiken så behöver man inte lyssna. Men nu är det faktiskt tusentals, miljontals gånger som folk vill lyssna på den här musiken. Jag tycker inte man ska censurera. Då man får
beskrivs ju som en samtidsskildrare då av vissa. Hur representativ skulle du säga att han är för de människor i det område som han beskriver
sin musik? Nej, han är inte representativ. Det är klart att han med den här kriminella bakgrunden är han inte representativ. Men han är en representant. Precis som Zlatan är det för Rosengård. Alltså han representerar inte Rosengård, men han är en representant för det. Och han är en väldigt begåvad, måste man säga, textförfattare. Det är därför folk lyssnar
på honom.
Det är
stötande att höra det jämföra med Zlatan. Zlatan, vad han gjorde var att han gjorde världen närmare Rosengård. Han gav ungdomar drömmar och kunde förverkliga sig själva. Han gav en positiv var en positiv förebild för mig. Den här killen är ju den som är förövaren. Det är han som gör så att livet i förorten är lite tuffare, att människor har lite mer fördomar, att människor inte, är lite mer rädda. Det är ju det som är hans
den kriminella, men musiken. Alltså, jag skulle gärna vilja att medierna, TV4 eller Aftonbladet, skrev mer om förorterna. Det är alldeles för underrepresenterat. Men nu kommer röster därifrån som berättar om en inte alls så trevlig sida. Med gängkriminalitet bland annat. Men också med andra problem. Och då tycker jag att vi bör lyssna och ta den på allvar. Inte säga att de ska hålla käften.
Men om du lyssnar på vad han säger. Det han säger är, tjalla inte till snuten för då skjuter vi dig. Att han, det enda han ska göra är att han är redo att spränga bomber för sitt gäng. Han är redo att utföra massor av vidriga handlingar för sin. Det sjunger han om.
Nej, och de inte här bara.
Såklart inte bara. Nej, han sjunger också om att tjejer är slampor och massa sådana här fina saker också. Men om man lägger det alltid åt sidan. Vad det visar är att han signalerar sitt och sitt gängs våldskapital.
Ja, alltså... Jag blir generad och alla kvinnors vägnar. Alltså, många skrev ju på Twitter, var hon full?
Mm.
Men du säger att det är hon inte, det är något annat.
Nej, hon är inte full, hon är bara korkad, skrev jag till dig. Jag vet inte hur hennes IQ är, men hon är obildad och arrogant. Mm. Och det kan liksom framstå som att hon är, för hon bara glider liksom. Hon är van vid att bara kunna slänga fram olika floskler. Hon är van vid att bara umgås med människor som tänker ungefär som hon själv. Där de liksom sitter och säger, oh ja, vi ska stärka alla invånare i orten. Vi ska ha mångfald, vi ska lyfta fram perspektiv. Och hon är dessutom så här lite kulturnisseaktig. Och det är så här, konsten ska vara fri, prata honom och så vidare. Och du och jag skulle ju vara de sista att förespråka censur. Det är ju inte det handlar om. Det. Vi förespråkar inte att Yasins musik ska bannlysas eller så, absolut inte. Men det man, och det liksom Hanifs ingång i detta är ju, ska man lyfta fram en person vars hela kulturgärning, så kallat, består av att göra reklam för en kriminell livsstil?
Ja. Exakt, och alltså, jag menar, han vinner ju det här på knockout alltså. Jag vill också kommentera det här. Det heter inte sona sitt straff. Man sonar sitt brott och så sitter man av sitt straff.
Såklart, såklart. Ja. Vilket det är liksom lite frapperande att en journalist inte vet, kan korrekt språk.
Men jag vet inte, dagens journalister verkar ju inte kunna någonting, varken om journalistik eller politik eller någonting annat i världen, framförallt inte om svenska språket.
Nej, precis, och det är lite det du och jag är ute efter med den här korkade blondiner-grejen, att under det epitetet kan även icke-blonda personer räknas in, absolut, va? Mm. Just att man har så grundkunskap om allting och ändå uttalar sig vitt och brett och utan att tänka efter, utan att extrapolera. Alltså, Hanif Bali har ändå tänkt igenom sina argument, att vad sänder det för signaler att vi lyfter fram en person och hyllar en person som vars hela gärning går ut på att göra reklam för en kriminell livsstil. Mm. Är det verkligen moraliskt? Och i det här, den här debatten och i det här programmet då, så är det så här, ja, men ska vi censurera, bla bla bla. Och det har han ju aldrig sagt.
Nej.
Men frågan är det rätt att hylla en sån person och prisa en sån person? Mm. Det är väl mer det?
Ja, nej, men och det är ju det som blir så korkat, att hon står och säger censur. Men det är ju därför att hon har inga argument. Hon har, precis som du säger, inte tänkt igenom detta. Hon bara känner att, ja, men Yasin, han är en invandrare och svart och från orten. Och vi måste hjälpa honom.
Ja, och då är det det här, du och jag spanar väl att det här är ett symptom på en sjuka som vi har sett länge inom media, att är man ung och tjej så behöver man inte kunna någonting om någonting i stort sett, utan det räcker att man är ung och tjej. Är man invandrare tjej dessutom så är det ännu bättre, men vi ser ju Jonna Sima här med hennes väldigt grunda, ogenomtänkta argument. Och hon är alltså ledarskribent. Förr i tiden var det jäkligt tunga människor som fick de posterna. Och även om vi tittar på att bli krönikör och så vidare. Du hade ju till exempel när du väl blev krönikör på Kvällsposten, så hade ju du jobbat in herrans massa år.
Ja. 15 år i alla fall.
Ja. Mm. Och hade specialkunskaper inom vissa områden och så vidare. Mm. Och det var kravet för.
Jaja.
Ofta var krönikörerna människor som hade kanske varit utrikeskorrespondenter, eller att man hade ett yrke innan man blev journalist som man var specialiserad på, till exempel sjukvård eller försvaret. Eller, alltså man hade specialkunskaper om vissa saker och krönikerade i egenskap av liksom, lite av expert.
Ja.
Finns
men du tog fram ett exempel här på hur det kan räcka att vara ung och tjej för att få bli USA-expert.
Det var väldigt många som reagerade inför det amerikanska valet på att man tog in Peg Parnevik, dokusåpakändis boende i Florida, som USA-expert.
Och då kan vi säga att hennes enda claim to fame, förutom det här med familjens dokusåpa, som jag hoppas och tror att inte särskilt många av våra tittare och lyssnare någonsin har tittat på. Men då är hon alltså dotter till golfaren
Jesper
Parnevik. Ja. Och barnbarn till den gamle komikern och imitatören Bosse Parnevik.
Ja, det stämmer.
Men själv har hon aldrig gjort någonting annat än att suttit och prata trams i en dokusåpa. Och då tas hon in av SVT som USA-expert.
Ja, i deras valvaka. Och det var ju många som reagerade över det, och hon fick ta emot väldigt mycket hat och hot, ska du veta. Kan vi läsa på Nyheter 24, denna eviga sanningskälla?
Ja, alltså då antar jag att det är människor som har reagerat och sagt till SVT, vad håller ni på med? Varför skulle vi vilja lyssna på vad en 20-årig tjej, svensk tjej som är väl född och uppvuxen i USA, vad vet hon om Donald Trump och Joe Biden? Då är det hat och hot.
Ja, i ärlighetens namn så var det så att folk skrev ganska tradiga saker till henne på Twitter och på andra ställen, att hon var en hora och hon var ditt och datt. Där är ju alltid en handfull människor som inte kan liksom dra gränser.
Ja, men jag gissar att 90% av det var helt rimlig kritik.
Ja, alltså det jag såg på Twitter i samband med hennes framträdande var att folk undrade, varför är hon inkallad som USA-expert? Ja, men med den logiken att okej, hon är boende i USA, svensk boende i USA, så skulle ju jag kunna då som boende i Trelleborgs kommun uttala mig i jordbruksfrågor till exempel, som jag inte har en susning om. Det blev väldigt...
Ja. Och innan vi lämnar detta ämne så vill jag säga att ni som har tillgång till plusinnehåll på fria tider, ni kan läsa en jätterolig artikel som publicerades för redan 2016 om en studie som visar att blondiner är smartast av alla. Och det är då ska man vara en naturlig blondin. De har nämligen en genomsnittlig IQ på, det är vita människor nu vi talar om, på 103,2. De brunhåriga hade 102,7 och de rödhåriga hade 101,2. Så det är så,
man behöver inte vara dum för att man är blond. Det är bara ett uttryck. Nu vet ni. Trump versus Obama, Ingrid.
Ja, det finns mycket att säga om detta, men vi ska gå lite snabbt igenom detta, för vi vill komma fram till det här folket mot Wall Street. Men jag tycker det är så roligt, ett nytt uttryck som har börjat sprida sig som är Obama.
Mm.
Alltså som ju då är en sammandragning av Joe och Obama. Mm. Och varför det då? Jo, därför att vi vet ju alla att Karen är dement, borta från liksom den normala världen. Så de menar att nu är det Obama som sitter i källaren, i Bidens källare, och styr honom.
Jag såg något, har du sett ett klipp på Biden där han, förlåt att jag avbryter, men där han ska skriva på något papper och så frågar han, what am I signing?
Yeah. I don't know what I'm signing. Jag vet inte vad jag skriver på. Och så är det någon annan röst, om det är Kamala Harris eller vem det är, som säger, jaja, men bara skriv på det. Alltså det är uppenbart att mannen är en marionett, alltså han vet inte vad han gör.
Det känns inte så jättebetryggande att ha en liksom världens mäktigaste man, vet inte typ vad han är, vad hans syster och fru heter och sådana grejer. Mm.
Eller? Och han ska då enligt uppgift ha tillgång till de här kärnvapenkoderna. Men nu vill jag ändå bara säga så här att jag tänker inte prata länge om, men jag ska säga att det finns väldigt många människor som fortfarande inte har släppt hoppet om att Trump har kontroll på detta. Och att det faktiskt är den här så kallade fotbollen, det är någon slags väska som tydligen ser ut som en fotboll där man förvarar kärnvapenkoderna. Mm. Den brukar alltid den avgående presidenten lämna över till den tillträdande presidenten efter installationen. Men Trump kom ju aldrig till installationen. Så vem är det egentligen som har fotbollen? Mm. Vad är det mer som talar för att Trump kanske inte är helt borta? Jo, det är ju det att i måndags fick vi veta att han startar ett kontor för the former president Donald J. Trump. Och har då skickat ut pressmeddelande om det här. Han har ännu inte skapat någon hemsida. Men det intressanta är att den logga han har valt, eller sigill heter det på engelska, vad heter det på svenska? Sigill.
Sigill, ja.
Ja. Är väldigt likt det som är det officiella presidentsigillet. Men jag har sett många X22 och alla möjliga där de säger att ja, det här är egentligen George Washingtons ursprungliga sigill, fast han kom aldrig till att använda det. Och jag har skickat bilder till dig så du kan väl lägga upp de här liksom det officiella och liksom Trumps då. Det är mycket som påminner om varandra men de är inte helt lika. Och det officiella är i färg och hans är i svartvitt. Och vad är det då? Jag tror så här. Jag vet inte. Jag hoppas och tror att det fortfarande är så att vi kommer att liksom förstå allihop. Wow, vi har blivit lurade allihop. Det visar sig att Trump kan bevisa att han egentligen är president och allt det här andra var bara en mardröm. Jag hoppas det, men jag vågar inte tro på det. Men det är ändå väldigt intressant att det är många saker som tyder på att, alltså, att någonting är i... Vad heter det? Brewing vill jag säga. Nu var
i görningen. Det var hemskt vad du var anglifierad idag.
Ja, jag vet att vi har bytt roller tydligen. Jo, och, men jag tror så här att ingenting av det som eventuellt kommer att hända förrän efter riksrättsförhandlingen. Och som det ser ut nu så ska de börja i nästa vecka. Den vecka som börjar med 8 februari. Någon gång där ska det börja. Då är frågan så, var det inte så att de röstade ju emot, det var ju så få alltså, liksom republikaner som ville att man ens skulle hålla riksrätt. Kan det inte vara så att de bara struntar i det?
Jag vet inte, kan du det?
Ja, det kan det. Alltså vissa demokrater har sagt att ja, nej, det kanske är bara slöseri med tid. Vi kan helt enkelt bara fördöma honom. Alltså det tycker jag hade varit dåligt. Jag vill hellre att de har en offentlig riksrätt. För där kommer ju Trump att få framträda och hans advokater och lägga fram alla bevis de har för att Joe Obama har fuskat sig till Vita huset.
Ja du Ingrid, vi får se. Delstaten Texas bråkar och de är emot, de är ju lite sådana halvseparatister, har varit väldigt länge och det pågår nu en kampanj för Texit. Min själ utträda om den ska hålla på så här och de är allmänt väldigt avigt inställda till Biden.
Ja, det är de. Och det är väldigt intressant. Vi ska inte prata mer om det. Men alltså Biden gör ju så många tokiga saker så att många av de här som fortfarande tror att det kommer att bli Trump om någon månad eller så, menar ju att ja, men titta på det som händer. Då förstår ju att detta inte kan vara på riktigt. Alltså en transsexuell i någon ljusblå klänning har blivit biträdande hälsominister. Alltså det är så många konstiga utnämningar, så många konstiga beslut som bara...
Ja, men det är bara woke-utnämningar.
Nej, men allt detta måste ju egentligen vara till för att väcka de amerikaner som fortfarande sover. Så att det här är egentligen iscensatt alltihop. Joe Biden har ingen aning om vad han gör. Men det kan ju också vara så att de är tvungna att spela detta spel, demokraterna. Alltså att man har så många hållhakar på dem så att de måste spela upp det här spelet som kommer att sluta med att de blir utkastade av Vita huset. Ja, vi ser framtiden an med spänning.
Det gör vi, det gör vi. Nu måste vi gå in på GameStop-kuppen.
Ja.
Kan du sammanfatta?
Kan du ge oss en förklaring på vad det är som har hänt, vad detta handlar om?
Ja, okej. Okay. Jag sammanfattar. Jag har faktiskt skrivit lite grann om det i svensk mainstream-media. Adam Sveiman på GP bland annat, som jag tycker är en ganska duktig journalist många gånger. Hans rubrik är: så hämnas unga marknadsrebeller på storfinansen. Ja, och här i den här artikeln så sammanfattar han ganska bra vad det är som har hänt. Ett gäng privatpersoner, vanliga människor, genom forumet Reddit har gått samman. De är ungefär 250 000 personer, om jag förstod det hela rätt. Så det är ganska många människor som har mötts på det här Reddit-forumet. De tröttnade på Wall Streets, vad ska vi säga, diktaturfasoner, eller alltså det här att Wall Street har en sån extrem makt att höja och sänka företag, och att Wall Street naturligtvis inte bryr sig om den lilla människan överhuvudtaget, utan kan styra. En liten klick personer med kopplingar till Wall Street kan styra marknader, valutor, värden på företag, på fastigheter, på allt möjligt. Och då hände det att man märkte att en stor del av Wall Street hade satsat väldigt hårt på att företaget GameStop, som ju säljer då dataspel, alltså rent fysiskt i askar, att man Wall Street var på gång att blanka företaget GameStop, som det kallas, alltså att sänka hela deras aktier. Vilket ju är logiskt liksom, om man tänker att alla spel och så vidare finns ju att ladda ner online, och hela den idén med att ha ett företag som säljer fysiska, alltså CD-skivor liksom, är ju helt, de flesta moderna datorer har inte ens någon möjlighet med att...
Får jag bara sticka in att det som är så intressant är att alla förstår att GameStop är ett döende företag.
Ja.
Men man låter inte det bara gå sin gång, utan istället för att satsa på att det här företagets aktier kommer att stiga, så kan man blanka, alltså man satsar på att de kommer att sjunka. Och jag går inte in i den processen, för jag förstår den knappt själv och det tar för lång tid liksom. Men man kan alltså satsa pengar på att företaget kommer att gå i putten och tjäna miljarder på det. Och vad var det de här Reddit-människorna då gjorde?
Vi ska se ett bra förklarande klipp med den i övrigt ganska förargliga sydafrikanska komikern Trevor Noah om en stund, där han faktiskt sammanfattar det hela ganska bra genom en parodi på filmen The Big Short, som handlar om finanskrisen 2008 och vad som ledde fram till det.
Ja, och vad var det då de här Reddit-människorna, de vanliga småspararna, vad var det de gjorde som fick hela Wall Street-maffian att darra?
Wall Street-maffian hade ju satsat på att sänka GameStop och blanka den aktien, alltså att sänka den ner till noll i värde. Varpå de här Reddit-människorna gick in och köpte upp. Alltså alla gick in med några tusenlappar, men de köpte då en helsikes massa aktier, vilket gjorde att kursen steg med, jag har sett siffror på 1500%.
Ja.
Så det var en helt folklig kupp helt enkelt. Men jag tycker vi kollar det här klippet med Trevor Noah, för det är han förklarar det ganska bra.
Basically, there's a group of people on Reddit who don't use the stock market to invest. They use it to gamble. And yeah, that's what a lot of serious investors do too. But these guys on Reddit are more honest about it. And they love to troll the people who aren't. So there's a store called GameStop that sells video games. Not a great business to be in since games can be downloaded now. Which is why the serious investors decided to short GameStop, which means to bet against it. But the Redditors are gamers who have a semi-ironic love for the store, so they started making memes encouraging each other to punish the serious people by buying worthless GameStop stocks. Now, instead of failing, GameStop is succeeding wildly. Not really, of course, not as a business. But come on, stocks are never real. The serious people have already lost $5 billion and some giant hedge funds have gone bankrupt. Got it? Good. Now, let's get out Margot Robbie's bathroom before she gets home and asks me what I'm doing here. The last time she caught me here was a bit awkward.
Ja, man kan säga så här. Vad som hände var att de här vanliga människorna, de såg då med sina investeringar och sina köp till att GameStop-aktien ökade med 1500%, vilket gjorde att alla de här vanliga mäklarna, börshajarna, förlorade miljarder. Han säger 5 miljarder här. Jag har hört ännu högre siffror. För de hade ju satsat på att aktien skulle gå ner på noll. Men vad händer då? För att de här vanliga människorna har ju gjort precis det som börsmäklarna gör varenda dag. Men av någon anledning så var det väldigt dåligt och nästan olagligt nu.
Ja. Ska vi se ett klipp med Tucker Carlson kanske? Med en gång pang på, för Tucker var otroligt arg igår kväll när han pratade om detta och just pratade om det här att, alltså, det framgick väldigt tydligt i hans program att hela det här upplägget med aktiehandel är riggat för att de allra rikaste ska tjäna mer pengar. Vanliga människor ska inte lägga sig i det här, och det som vi såg som ledde fram till den totala ekonomiska kraschen 2008, det här som filmen Big Short handlar om, var just att bankerna och de här hedgefondmäklarna spelade med vanliga människors pengar. De lurade vanliga människor att ta en jäkla massa lån utan säkerhet, kan man säga, för att hålla igång hela den här liksom karusellen där de tjänar, där de ju drar in en massa räntepengar och där det hela tiden kommer in nya pengar i systemet. Men det bygger inte på någonting som är verkligt alls, utan det är bara... Det är därför det hela den här mekanismen är lite svår att förstå, och det är Wall Street väldigt nöjda med, såklart, att vanliga människor tycker usch vad omständigt och det går inte att fatta och det är så teoretiskt allting. Men
jag vågar mig inte in i den röran. Får jag också bara säga att vi kommer att få se lite grann om Janet Yellen. Och ni kanske inte vet vem hon är, men hon var Barack Obama. Utsåg henne till chef för Federal Reserve, den amerikanska privatägda riksbanken. Men under Donald Trump så fördes ju Federal Reserve in under finansdepartementet. Jag vet inte riktigt hur status är nu, men denna Janet Yellen var chef där i väldigt många år. Och nu har Joe Obama utsett henne till sin finansminister, och hon är då den första kvinnliga finansministern. Och som sådan kan man inte göra något fel, förstår du, Maria?
But here's what makes the hedge fund managers different from you. They have a lot more power than you. They control the game, so they immediately change the rules of the game. Today, the investment app Robinhood, which is used by independent investors to buy and sell stock, banned its users from trading GameStop shares, as well as from several other company shares. No one even knew that was legal. Maybe it isn't, but Robinhood did it anyway, and they did it under pressure from the hedge funds, who they really work for. So much for the free market you're always hearing about. There's nothing free about it. That turned out to be a lie. Turns out that what Wall Street really hates is outsider trading. The idea that people from outside their world might be getting rich. That's the one sin they can't abide. The management of Robinhood, of course, didn't admit any of this. They can't. They're still posing instead as an outpost of inclusive progressive values in a sea of rapacious capitalism. The irony being, of course, Robinhood is the most rapacious. They sell information they gather from their customers to the hedge funds, who use it for their advantage, and most customers don't even know. How's that for progressive? On the other hand, they do support BLM. They're against hate and systemic racism. They're for science, and they want you to know that. Here's an ad from Robinhood that ran just last month.
Remember when greed was good? when you had to look the part, when you had to pay for a seat at the table. We set out to change it, the way the system works, to put the power in everyone's hands, to make it feel, speak, sound, and look just like you. We all invest every day in ourselves, our communities, our future. We are all investors.
It's so fun to watch that stuff after the fact. That ran a month ago. We set out to change the way the system works, says Robin Hood. Well, that's for sure. In fact, that's literally true. Robin Hood changed the system at precisely the moment when people from outside the system started benefiting from the system. Sorry, proles, no trading for you. We're locking your account. Other platforms took effectively the same position, but felt the need to pretend a little more than Robin Hood did. They justified changing the rules by attacking the very people they were hurting by changing the rules. The communication service Discord, for example, banned users from the Wall Street Bets group from using its platform. Why'd they do that? It wasn't at all because the Reddit guys were beating the hedge fund guys at their own grubby game, and that's not allowed. No, it had nothing to do with that, of course. No, instead, they were banned, according to Discord, because the Reddit guys had engaged in, quote, hate speech. Of course, the Reddit guys were racists. That's why they humiliated the hedge funds. Only a racist would do that. Janet Yellen might have something interesting to say about all of this. Janet Yellen ran the Federal Reserve for years, beginning under Barack Obama. As much as any single person on earth, Janet Yellen is responsible for creating the distorted financial system that made the Reddit revolt possible, indeed inevitable. So where is Janet Yellen now? And what does she have to say for herself? Oh yeah, as of last week, Janet Yellen is Joe Biden's Treasury Secretary. Here's what Joe Biden's flack had to say yesterday about Janet Yellen.
Is the White House concerned about the stock market activity we're seeing around GameStop and now with some other stocks as well, including the subsidiary or whatever, the company that was Blockbuster? And have there been any conversations with the SEC about how to proceed?
Well, I'm also happy to repeat that we have the first female Treasury Secretary and a team that's surrounding her, and often questions about market we'll send to them. But our team is, of course, our economic team, including Secretary Yellen and others, are monitoring the situation. It's a good reminder, though, that the stock market isn't the only measure of the health of our economy. It doesn't reflect how working and middle class families are doing.
So as her first answer, Jen Psaki is, quote, happy to repeat that Janet Yellen is the first female Treasury Secretary. Let's translate. Actually, Janet Yellen has nothing to say about Reddit or GameStop or short selling or even the dangerously corrupt condition of American finance more broadly. She hasn't thought about those things, probably doesn't even care. Janet Yellen herself has made millions from hedge funds, including from funds that lost money to the Reddit guys. But whatever, buzz off. We'd like to remind you that Janet Yellen is a woman, and so are many of the people around her. These brave leaders have broken glass ceilings. They are empowered. And that's enough. We can't give you an answer. We won't improve your life, but we do have diversity, so you should be happy. That's their position.
Ja, det blev kanske lite förvirrande här med att de pratar om något som heter Robin Hood.
Jag ska förklara det alldeles strax. Jag var tvungen, kände jag, att ta med det i det här tackarklippet. Hans program igår var så fruktansvärt bra nämligen. Mm. Men om vi börjar med den här Yellen, den nya finansministern. Ni noterade säkert att alltså Jen Psaki, som hon tydligen heter, den här Annie Lööf-kopian som nu är presssekreterare i Vita huset. Hon får alltså en fråga om GameStop och hela den här historien. Och svarar då med att vi har i alla fall en finansminister som är kvinna. Det är hennes svar.
Det är den första kvinnliga finansministern och hon har en stab omkring sig. Alltså hon svarar överhuvudtaget inte. Och jag bara, alltså jag har sett väldigt många klipp med henne nu sedan hon tillträdde. Och jag bara sa, Kayleigh McEnany, kom tillbaka! Det är inte bara Trump vi saknar Kayleigh McEnany. För hon var ju påläst. Kommer du ihåg att hon alltid stod med en hel pärm? Och hon liksom visste exakt var hon skulle hitta de olika sakerna. Och den här Jen Psaki, hon säger hela tiden, jag ser nu, de hade klippt ihop när hon säger, I have to circulate that, circulate back to you. Mm. Alltså, det är något sätt att säga, kolla, jag får återkomma, jag får kolla upp det och komma tillbaka. Det svarar hon på varannan fråga ungefär. Mm.
Ja, nej, men inledningsvis, det som Tucker pratar om här, det är då appen Robinhood. Som ni såg har marknadsfört sig som den lilla människans hjälp till aktiehandel. Och vi står på din sida och du behöver inte alls vara någon Wall Street människa för att handla med aktier, för vi hjälper dig. Det visar sig nu att för det första så fort den här historien nu seglade upp så stängde de all handel.
Därför ska jag säga att det var ju den appen som Reddit-gruppen använde sig av för att köpa aktierna.
Och då stänger de all handel med de här aktierna. Man får sälja men inte köpa. Så att fler kan inte hjälpa till och driva upp priset mer nu. Det är det ena, och även andra då sådana här tech-företag har hjälpt till i den här processen, bland annat Discord som är ett sätt att kommunicera med varandra i grupp, kan man säga. De har slängt ut de här Reddit-killarna för att de är rasister. Hur det kommer in i sammanhanget.
Ja, men det vet vi, det kommer in i alla sammanhang. När globalisterna, eliten, etablissemanget inte har något annat för att försvara sina vansinniga beslut, så är det att det var rasistiskt, det var hat och hot.
Ja, och den andra grejen som har bubblat upp nu med Robin Hood, det är ju då det att det verkar vara så att de har sålt användarnas information till stora hedgefondföretag.
Ja. Och vi ska också säga om den här finansministern Janet Yellen att det kom ut igår att hon har fått $800,000. Det är alltså ungefär 8 miljoner svenska kronor. Jag vet inte exakt var dollarn står nu, men vi rör oss i de häraderna där i alla fall. För ett föredrag för en hedgefond som heter Citadel, som är en av dem som har varit inblandade i det här, hur de försökte blanka GameStop och tjäna pengar och som nu förlorade en massa pengar. Så ni förstår att hon sitter ju i deras ficka precis som Biden gör. Och det är så tydligt, och vi ska se ett klipp snart med Don Jr., att demokraterna är Wall Streets parti. De är miljardärernas parti, medan republikanerna, tvärt emot vad alla svenskar tror, är den enkla människans parti. Det är partiet för arbetarklass och medelklass.
Jag vet inte om jag håller med riktigt, därför att det beror på vilka element inom det republikanska partiet du pratar om. De som har stött Trump, absolut. Men det finns också en elit inom republikanerna som absolut tillhör globalisterna och den här...
Jag pratar om väljarbasen. Ja, men stora massorna. Vilka var det som röstade? Ja, det är klart att det var många vanliga människor som röstade på Biden. Inte så många som de officiella siffrorna, men de som har blivit lurade av mainstream-medierna och miljardärerna.
De som röstade på Trump, inte på republikanerna.
Nej,
skulle jag säga.
Det är helt sant.
Så vi måste vara tydliga med det.
Nu är de ju ändå två partier. Och tvärtemot, alltså svenskar tror ju att demokraterna, de är snälla sossar och de står på den lilla mannens sida. Och republikanerna är för Wall Street middag där. Nej, det är tvärtom. Det har ändrat sig totalt.
Don Jr., alltså Donald Trump Jr., the Dons... The Donalds äldste son har vi ju visat klippet tidigare, och nu ska vi visa ett litet klipp igen, för han har upptäckt till sin stora förvåning att han för första gången i sitt liv håller med och hålls med av till exempel AOC, Alexandria Ocasio-Cortez.
Ja, du frågar mig. Jag lyckas ju aldrig säga det, men du fick det rätt. Jag bara säger det, att det är intressant att medan Trump ju har fråntagits alla sina möjligheter att twittra och instagramma och Facebook och allt det där, så är Donald Jr. kvar på de flesta. Och han har nu startat ett telegramkonto. Så för er som vill se hans videor, så ska ni ska starta Telegram och så ska ni prenumerera på hans kanal, för han lägger upp ett par videor per dag. Och det kan ju vara också så att om nu The Donald känner att nej, jag vet inte, orkar jag vänta i 4 år till innan jag kan. Det kanske är så att han för fram
groomar Don Jr. För, ja. Ja, nej, men vi ska se ett litet kort klipp med Don Jr. här där han kommenterar hela den här GameStop-soppan.
This is actually really similar to sort of the rise of Trump in politics. You have someone or a group, an aggregate of people that got together out in the open and just said, we see these short positions out here. It's nonsense. It is a casino. Let's just bet against that. And they wrote it up and took on the big guy. Now, with Robinhood pulling their platforms and a lot of these big guys preventing these guys from being able to trade and the, you know, Securities Exchange Commission coming in and saying there must be flaws here, there must be faults here. You see it. It's just like the establishment. The establishment comes in to take out this thing that is a threat to their very existence. You know, I don't recall the part in Robinhood, which is an app designed to let people take even parts of a share, to let the small guy come in and be able to invest. I don't remember the part where Robinhood sold out and started working for the crown. That's not how the story of Robin Hood worked out, and yet that's what's going on right here. They're literally bowing to the masters they were supposed to be up against. And it's all nonsense. And again, it's just like the rise of Trump in politics. Ah, this is just a nuisance. It's not going to happen. Oh my God, it happened. What can we do to make that hard? What can we do to get back to the old ways? You know, you saw that in 16, they didn't see it coming that much. They figured he'd lose, whatever. And then they spent the next 4 years prepping, both sides, trying to prevent, to attack this thing that was a threat to their establishment, to their elitism.
Ett hot mot etablissemanget och elitismen, han säger det i det här klippet, är ju egentligen längre. Att jag förstår ironin i att jag som är född i en sån privilegierad familj, att jag liksom uttalar mig om detta. Men jag förstår åtminstone så mycket som att jag förstår skillnaden mellan, jag förstår själv skillnaden mellan mitt liv och vanliga människors liv.
Mm.
Och deras hårda slit, och att liksom, om de vill investera i aktier och så vidare, så är liksom spelet fullständigt riggat mot dem.
Ja visst, och det han också säger, att han drar ju paralleller mellan GameStop-händelsen där vanliga människor gick samman och fick någonting att hända. De orsakade ju trots allt miljardförluster för de här hedgefonderna och Wall Street-miljardärerna. Och det som hände 2016 när vanliga människor gick och röstade på Donald Trump och etablissemanget sa, men hallå, han kommer aldrig att vinna. Så gjorde han det.
Precis, så att summa summarum så är väl detta anledningen till att vi blir så uppiggade av det, att det finns möjligheter för vanligt folk att påverka fortfarande. Ja. Vi är ganska under stöven liksom, eller vad man ska kalla det, men alla sådana här saker, Trumps valseger och den här GameStop-historien, visar att vi kan. We can, som Obama.
Ja, han menar ju ingenting med det, men vi kan säga det, för att det är faktiskt sant. Och det är hela det som du vet, den här ja, The Great Reset och allt det går ut på, det är att få folk att tro att de kan inte göra någonting, därför att jorden kommer att gå under på grund av klimatförändringar och allt är förlorat och det är lika bra att vi ger upp vår frihet. Det är därför sånt här är så bra, för det visar att när vanligt folk går samman så kan vi förändra världen. Mm. Och även om nu Vita huset eller vem det är som fick Robin Hood-appen att stängas ner, så är det så att vi måste hela tiden vara inne där och störa systemet. Det är så vi till sist, we the people, som det står i den amerikanska konstitutionen, kommer att ta tillbaka makten.
Absolut, Ingrid. Och det är väl en bra liksom slutgrej nu inför helgen. Ni som har tittat och lyssnat idag, om ni gillade det ni såg och hörde, får ni gärna gå in på ingridomaria.se och stötta mig och Ingrid. genom Swish, Bankgiro eller Donorbox där man med fördel blir månadsgivare på minst 100 kronor och deltar i bokutlottning.
Och glöm inte att om man vill skänka lite mindre summor så finns det Media Like-knappen. Där man kan sätta in lite pengar på ett konto och så väljer man att den här artikeln eller den här podden vill jag ge 5, 10 eller 30 kronor. Många bäckar små.
Gör en stor å.
Just så. Det slutar det. Det är roligt med sådana där ordspråk att man har bara liksom... Det roligaste tycker jag är det är ingen ko på isen.
Mm.
Och så säger man aldrig mer. Så var då ingen ko på isen? Vad skulle en ko göra på isen? Mm. Men hela det ordspråket går så här. Det är ingen ko på isen så länge rumpan är kvar på land.
Aldrig hört talas om.
Nu fick du lära dig något nytt.
Till och med jag lär mig av vår podd. Det är fantastiskt. Hör ni, ha nu en underbart trevlig helg. Ta hand om er och vi ses och hörs förhoppningsvis igen på måndag. Gud välsigne er.
Ja, och får jag också bara säga det att passa på nu. Det har varit jättefint väder här i Helsingborg idag. Sol, kallt men soligt. Är det fint väder, gå ut och låt solen lysa på er. Och kom ihåg att ta mycket D-vitaminer så att ni boostar ert immunförsvar. Så om ni skulle bli smittade så kommer ni att klara det här galant. Och Gud välsigne.
Let the sunshine in.
Hej då.